Analyspodden från Dagens Industri.
Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson som pratar i studion. Vad ska vi prata om idag, Ulf?
Vi måste ju prata om rapportperioden som drog igång nu i veckan. Kanske särskilt fokus på Ericsson och sen TF Bank och om buden som inte har kommit än men kanske kommer så snart på börsen.
Det låter bra. Och sen ska vi naturligtvis ha med några aktiecase också.
Precis.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Idag är det torsdag och klockan är 16, så vet ni lite vad jag vet. Och rapportsäsongen har ju som sagt börjat på allvar nu. Du har varit med och kommenterat rapporter idag. Vad är första intrycket här nu, Ulf?
Tar man då, det här är torsdag som sagt, det var första rapportmorgon som vi sände i tv. Och av de här rapporterna som kom så var överlag var det bättre resultat än väntat. Och överlag så var det också positiva kursreaktioner. Vi hade några sådana här 10-procentare. Ajo inte minst, Bufab steg också kraftigt. Och så har vi ju haft en del bakslag också. Ericsson var ju ner 7% på sin rapport. Är väl det stora egentligen, och även Nokia, finska Nokia var ner ganska mycket också, 7% egentligen på sin rapport, så det är lite blandat, men om man ska göra liksom någon slags bedömning redan tidigt så är det faktiskt lite bättre än väntat än vad marknaden trodde.
Ja, men det är ju skönt, men ska vi ta och titta lite närmare på Ericsson, för den själva rapporten där var ju faktiskt lite bättre än väntat. Vad var det som hände där egentligen?
Ja, det var den. Det var ju en vinstminskning men inte lika stor som befarat. Man hade förväntat sig att det skulle bli ungefär samma utveckling som Q4 då, men med alltså fjärde kvartalet med en resultatnedgång på 30%. Så blev det inte riktigt, utan man slog förväntningarna med ganska mycket egentligen, 15% ungefär, beroende på vilket nyckeltal man använder. Men det som stökade till då gjorde att aktien blev förlorare när den kom på tisdagen. Den fortsatte ner under onsdagen och är faktiskt ner även nu torsdag eftermiddag, så det är 3 dagar i rad. Och det var ju utsikterna för andra kvartalet och kanske även för tredje kvartalet där Börje Ekholm verkligen berättade för marknaden att det är jobbigt att vända det här och att marknaden är svag. Och man kommer till och med redovisa en förlust för andra kvartalet om man tar med extraordinära kostnader och sådär. Och det är klart, det är inget man vill se i bolaget. Och trots att aktien har gått svagt både i år och framförallt senaste året så fortsatte den ner 7% som sagt. Och jämför man den med Nokia, vilket är intressant, så var också Nokia ner 7%. Men dels har Nokia gått betydligt bättre än Ericsson. Så det var liksom nog lite det som gjorde att aktien föll. Men tittar man på liksom verksamheten, hur det utvecklas, så ökade faktiskt Nokia-vinsten. Det gjorde inte Ericsson. Så det är lite fördel för Finland just i detta nu i den här telekomkampen.
Men sen kan det ju komma, för de har ju besparingar och de tror ju själva att de ska nå det här marginalmålet med 15% nästa år. Vår kollega Rickard Bråse tycker att det är billigt och kanske läge att köpa nu när allting negativt ligger i kursen. Håller du med eller?
Ja, det har ju gått till att blivit ett av Stockholmsbörsens billigaste storbolag, så det är klart. Men den här fallande vinsttrenden är ju inte, det är ju lite fallande kniv så där, och frågan är när man ska liksom, när den har nått botten. Det är möjligt att det finns här någonstans på 55 spänn, men ja, vi får se. Det ska bli intressant att se hur vad som händer med Börje Ekholm, om det här fortsätter under andra kvartalet också, och kanske tredje om han ger upp då och lämnar, men det får vi väl se. Men som sagt, de har ett rejält besparingsprogram, och det var ju en del i en nyhet i den här rapporten att man utökar det där besparingsprogrammet, så man ska ju lyckas spara 11 miljarder till och med nu.
Sen tittar jag lite på min sektor. Bankerna har ju haft det tufft nu sedan den här kraschen utan Silicon Valley Bank 10 mars, och hopslagningen mellan Credit Suisse och UBS. Men idag var det faktiskt en positiv artikel i Financial Times som hade rubriken Now is the time to buy banks. Och det låter väl bra.
Ja, och varför tyckte Financial Times det?
Dels för att man kan inte jämföra det här med i USA. Det som hände där och även Credit Suisse var ju att man hade en så kallad bank run, att man tog ut väldigt mycket pengar. Och det är det värsta som kan hända i en bank, för det rubbas hela stabiliteten. Men de lyfter bland annat fram det här att det som heter likviditetskvot, att man har pengar så det räcker för att möta kortsiktiga behov, ligger på 120% i USA och 160% i Europa. Och Credit Suisse var ett undantag faktiskt, som har haft i problem i många år. Men jag ska inte rabbla upp allt vad de skriver, men jag blev lite uppiggad utav det. Och sen kom det en annan positiv grej i sektorn idag. Det är en spansk bank som heter Bank Inter som kom med en av de första rapporterna. Det är ingen jättebank mot börsvärde ungefär på 60 miljarder, men det är liksom en sån här klassisk bank med ut- och inlåning och hushåll och företag och sådär. Och de lyfter fram det här att räntenettot är väldigt starkt. Och att de faktiskt inte har sett några större uttag nu på inlåningen, vilket marknaden hade räknat med. Så att det var lite positivt. Och de är liksom som en sån här klassisk gammaldags bank där faktiskt där inlåningen är större än utlåningen. Det är inte så vanligt nu för tiden. Men det finns faktiskt en sån på Stockholmsbörsen också. Kan du gissa vilken det är?
Nej, jag låter den frågan vara obesvarad.
Ja, du var det, för liksom jag ska hitta en elegant övergång till det här och prata lite om TF Banks rapport då, hade jag tänkt mig. Så det är alltså TF Bank då, som har haft tufft senaste året. Det är ju en liten konsumentbank med börsvärde på drygt 3 miljarder. De har tre ben egentligen. De lånar ut till konsumenter, lite mindre lån för konsumtion och sånt. Och sen har man det som man kallar för säljfinansiering, att man hjälper e-handlare och sånt med utcheckning, och sen så kan kunderna då få köpa på kredit, lite som Klarna ungefär. Mm. Och sen det som är spännande med dem är att man börjar satsa på kreditkort på den tyska marknaden, där de här stora aktörerna, American Express och Eurocard och de här, man säger lite dyrare korten, har en marknad. Men det finns ingen riktig spelare som har tagit den här positionen lite för lite mer lågpriskort. Mm. Och där har TF kommit in och växer ordentligt på den marknaden. Så att man har, liksom, det låter inte jättemycket, men man har 134 000 kort som är igång där. Mm. Och i snitt så kunderna kan få en kredit max på 8 000 euro. Men långt ifrån alla får det. Men eftersom det växer hela tiden och man har ansökningar på typ 60 000 kort i månaden, så blir det en väldigt bra tillväxt i det här. Så att marknaden gillar det lite och handlar upp rapporten här nästan 6%.
Just det, för du läste den med tydligt noggrant än vad jag gjorde, TF Bank, men det var ju kreditförlusten, men det kanske du kommer till, för de stack ju iväg här under kvartalet, tyckte jag i alla fall, var det upp 80% eller något sånt där.
Ja, det är det, och det är ju volymmässigt hänger ju det med. Dels så är det då att de ökade från 78 till 140 miljoner. Så det är ju nästan en dubbling, medan då låneportföljen ökade 28%. Mm. Men det är just den här delen, du har mer kreditförluster på den här typen av kort och sådana grejer. Men det ligger i kalkylen att du har det. Så att det får man räkna, men sen jobbar de med att de säljer av kreditförlust, eller liksom problemlån löpande för att få ut dem från balansräkningen. Mm. Men sen får man ju hålla ordning på det här. Och det pratade jag mycket med dem om när jag intervjuade vdn Mattias Karlsson. Hur de faktiskt tittar på det här och följer det noga så att det inte springer iväg och blir mycket. Och ja, nu slutar ju han faktiskt här under senast i augusti. Han har varit där i 15 år, mest som vd men också som ordförande en kort period. Men då får de in en ny kille som heter Joakim Jansson, som bland annat har varit då ansvarig för betalningar och kort på Swedbank, som jobbar vidare. Så att den här inriktningen ligger nog fast. Och sen är det ju en ganska låg värdering, precis som andra banker. Så är marknaden lite osäker på hur det här ska gå. framöver. Så att du handlar om ungefär runt 8 gånger vinsten. Och kan man hålla i den här tillväxten ett bra tag till, så är det ju faktiskt ganska lågt värderat.
Mm. Bra. Och som sagt var, trots kreditförlusterna så steg ju aktien på rapporttagen 6%, sa du va?
Precis. Sen har du tittat lite på det där. Veckan började ju faktiskt med lite bud också.
Ja, det gjorde de. 3 bud. 2 stycken i Finland. Det var Sega, japanska Sega, som köpte upp Rovio. De här som gör Angry Birds-spel. Och sen så hade vi Uponor, som är en VVS-tillverkare, som fick ett bud från en belgisk kollega där det avvisades omedelbart trots en budpremie på drygt 40%. Så ville inte Uponor bli uppköpt av några belgare. Och i Sverige, på First North-listan, så hade vi SignUp, som är ett programvaruföretag i, ja, betalningslösningar och liknande för Microsoft 365 bland annat, som blev uppköpt av ett Nasdaq-noterat amerikanskt bolag. Och det var ju 3 gånger liksom trist, det är mycket, men så började jag titta lite på hur är det med buden egentligen. Det visade sig att då First North fick vi ett bud på, men på Stockholmsbörsen har vi inte haft ett enda bud i år. Så här dags förra året hade vi 3 bud som antingen hade liksom, som pågick eller var avslutades, och vi fick 4 till fram till halvårsskiftet. Och i genomsnitt så har vi haft 8 bud per år på Stockholmsbörsens huvudlista då sedan 2008. Och att vi har 0 nu när det har gått en tredjedel av året nästan är lite unikt. Och om man tror att historiken upprepar sig, eller det vore ett väldigt speciellt år om vi inte får ett enda bud på Stockholmsbörsen. Och jag tror att det kan ligga lite sånt där som puttrar hos olika aktörer. De buden vi såg under måndagen här, det var ju branschkollegor, men vi har ju inte minst riskkapitalister som tittar också på börslistorna. Jag vet att Nordic Capital tog i oktober förra in 100 miljarder kronor i en jättefond, deras största fond hittills. Och 25% av de 25 miljarder ungefär, det är ju inget de liksom öronmärker så, men tänkte de kunde gå till liksom typ av börsbud då. Så det finns pengar. Men det är möjligt att marknaden måste liksom, ska vi säga, man vill se Q1:orna först, man vill se lite liksom vad räntan tar vägen och vad Riksbanken kanske gör nästa vecka och vad Fed gör veckan efter det och sådär. Men det ligger nog och ett antal liksom propåer där ute som kan liksom kläppas igenom, det tror jag.
Och det känns ut som det kanske börjar lossna lite, att man börjar öka riskaptiten så att säga.
Lite grann, och de som är i farozonen då, eller de som har chans att bli uppköpta beroende på vad man tycker om sånt, så är det ju, tar man de här 3 bolagen som var i veckan och har de som någon slags riktkar då, så blir det ju bolag som är liksom ändå fungerande bolag men som är inne i en kursvacka. Alla de här 3 bolagen, Rovio, SignUp och Uponor, har tappat en 30-40-50% från toppen. Och där tror jag, och tittar man liksom vilka som blev uppköpta förra året, så var det också bolag som hade haft en ganska svag kursutveckling. Så det är väl kanske bland sådana där man ska titta då. Vi hade ju en rapport idag från Husqvarna som har halverats i pris från toppen. Och nu steg vi sig ändå på den här rapporten som var här på torsdagen då för första kvartalet. Men ja, det kan finnas. Jag tror att både industriella aktörer och riskkapitalister är intresserade. Sen är det ju så att säga lite, nu kostar ju faktiskt pengar också. Så det är inte, förut så kunde ju alla affärer vinst på aktie ökande. Men nu finns det en finansieringskostnad. Så man kommer nog vara lite noga, men att man tittar på förvärv och att det borde dyka upp förvärv, om det tror jag ju här kommande månaden.
Vi fick ju också, vi pratade här för några veckor sedan om det här med de här spackarna som kom till här under hypen, och där hade det inte blivit mycket till affärer. Men nu kom det ju faktiskt en sån affär igår här när då Bures spackbolag ACQ Bure tar och går samman med det här säkerhetsbolaget Yubico, som de faktiskt ägde 15% av själva här. Det är värderat till $800 miljoner, motsvarande 8,3 miljarder kronor. Några tycker liksom att det här ser lite illa ut, att de så att säga köper av sig själva i och med att de äger 15% av Yubico redan. Men liksom prislappen verkar ju vara okej och sådär. Men vad tycker du om detta? Tror du det är en bra affär? Och är det okej att göra så?
Det är ju ett superintressant bolag, Yubico. Det har ju vi har varit inne i det ganska länge då och ägt och det har gjorts finansieringsrunder. Men nu är det ju, det är lönsamt och snabbväxande. Det är ju ett datasäkerhetsbolag som vars verksamhet framförallt i USA. Så det, och värderingen verkar ju folk tycka var helt okej eftersom Bures-spacken steg en 6-7% på den här nyheten. Sen tror jag ju inte att det var Bures förstahandsval när de satte upp spacken att de skulle köpa Yubico då som de deläger. Och det, för det är klart att det förstår ju även på Bure att det här kan ju liksom ge skriverier och liksom hur går det här till när man sitter på bägge stolar som de facto Bure gör här då. Som dels ägare i SPAC-bolaget och sen ägare till Yubico. Men jag tycker inte av det som dök upp i kommentarerna igår var inte så blodigt tror jag, så de är ganska nöjda tror jag. Och det är ju ett intressant bolag, det är ju, vi har ju skrivit mycket om det trots att det är onoterat, så har det digitalt våra kollegor inom den nya ekonomin så att säga skrivit mycket om dem just för att det är så ett framgångsrikt bolag. Så det kommer nog bli en ganska, det kommer ju bli en sån här tillväxtaktie på börsen som kommer röra sig mycket. I goda tider kan den gå jättebra och sen så kommer det vara lite problem och då kommer den så att säga röra sig mer. Så det blir ett spännande bolag att följa. Jag hälsade som hastigast på vdn uppe i tv-studion och sådär. Så han verkar vara bra, men det finns folk på tidningen som kan dem bättre än vad jag kan som verkligen har skrivit om dem och sådär. Så, men vi får se här. Affären ska ju först godkännas och allt sånt där, så det tar ju lite tid.
Men det blir intressant att följa det här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ska vi lämna börsen och gå över till det här med de casen vi har med oss idag?
Yes, jag börjar eftersom jag har två case och du har bara ett.
Ja, men gör du det? Vilket är ditt första då?
Då tar jag Surgical Science, ett medicinteknikbolag som finns på First North. Värderas ungefär som Yubico till en 8-9 miljarder kronor. Består av två verksamheter egentligen. Dels är det har de en programvara för en produkt för att utbilda kirurger utan att man behöver skära i människor så att säga. Det är liksom en VR-teknik, virtual reality-teknik som finns på en mängd universitetssjukhus och även på skolor och sånt där. Och sen har de ett annat ben då, att de har tagit den här programvaran till att sätta in i sådana här operationsrobotar, titthålskirurgi och ännu mer så att säga robotiserad kirurgi. Och så Surgical Science är liksom en, ska vi säga, programvaruleverantör till de som gör produkten operationsrobotar. Och det är ju en tillväxtbransch, växer med 20% om året. I veckan så kom det en rapport från en av de stora robottillverkarna, har ett börsvärde på 1000 miljarder, vilket är två gånger mer nästan som Atlas, som är vårt största bolag här, som är då ledande på robottillverkare, som hade en jättegod tillväxt under första kvartalet. Och där är ju då Surgical Science produkt inne i dem där. Så jag tror det går bra för Science kommande året. Den har kommit ner i pris. Är ju inte liksom billig för de som letar låg P-talbolag. Det är en 30-32 kanske på nästa års vinst. Men som sagt, det var strukturell tillväxt, global position och en god historik gör att man ska våga köpa de där aktierna. Åtminstone en del, eftersom det är lite högriskinvestering med tanke på värderingen.
Men det låter som ett spännande case. Mm. Jag tänkte att jag skulle uppdatera Kinnevik som jag hade som veckans aktie den 17 mars. Den har faktiskt kommit med rapport idag, så jag tänkte det är lite lämpligt att göra det. De hade nu idag, eller då sista mars här, ett substansvärde per aktie på 198 kronor. Och det hade ökat då 5% i kvartalet. Och det gör att de har en rabatt nu på 19%. Vid årsskiftet så var det 24%. Och det har ju varierat väldigt kraftigt. Som mest då när börsen var på topp och allt det här var som mest hypat med tillväxt. Då var det juni 2021. Då handlades det faktiskt med en premie på 26%. Och förra året så föll ju aktien över 50%. Och det gjorde ju då att det förbyttes till en rabatt och sen har den hållit i sig även om den har minskat lite då. Och de gjorde också väldigt stora nedskrivningar på sina onoterade bolag här vid årsskiftet. Och man gick in i det här med bättre förutsättningar faktiskt nu i år. Så nu har du då ett substansvärde på 55,5 miljard och utav dem så 10,5 kassa. Så kvar har du då i portföljen 45 miljarder och utav dem så står Tele2 för 14. Det är ju det enskilt största innehavet och också det som där de får utdelningar ifrån. De får ju ungefär 1 miljard per år i utdelningar från Tele2 här. Och då resterande som du har kvar i portföljen, när du tar bort dem, då har du 30 miljarder ungefär. Och där är ju det mesta utav det är ju nu onoterade tillväxtbolag i olika fas då, från små bolag som är ganska, nej, inte startup, de har kommit en lite på väg men inte är lönsamma än, till de som är ganska mogna och kan stå på egna ben så att säga. Och utav den här portföljen så har du då 20% som är det som man kallar för värdebaserad vård. Liksom översatt till svenska är det mer att det är mer inriktat på hela patienten, liksom att man får gå igenom alla sina problem och inte dela upp det som vi har, att vi har liksom en läkare för varje åkomma om man säger. Och sen har de också digital, virtuell vård på 6%. Och mjukvaror är också en stor del, med 18%. Och sen när de säger plattform och marknadsplatser, det är såna här grejer där även Mathem ingår i det där. Och då har ett norskt bolag som heter Oda som ligger lite före i utvecklingen vad det gäller just näthandel på mat som man tittar en del på. Så att som sagt var lite uppjustering då på substansvärdet. Man har också nu investerat lite här under kvartalet. 523 miljoner investerade man i ett bolag som heter Spring Health som jobbar då. Det låter jättespännande, de förändrar psykisk hälsovård när de jobbar med individanpassade behandlingsprogram som faktiskt utformade med big data och maskininlärning och sådana här saker. Och sen investerar de 119 miljoner i ett mindre bolag som heter Agrena som de hade i portföljen innan också, som jobbar med hållbarhet inom jordbruk. Och han lyfter fram de här som två av de mest lovande bolagen i portföljen. Och sen investerar man 104 miljoner i ett litet bolag som heter Parsley Health. Och totalt så finansierar man det här då genom att sälja resten av sina innehav i något med Teladoc som är 1 miljard. Och då tycker man, ja men det var inte jättemycket, men det är så de kommer jobba nu, att stuva runt i portföljen. Man har sagt att man ska investera ungefär 5 miljarder per år och då ska hälften gå till sådana bolag man redan har, men som är lönsamma om man tror på, och hälften går till nya bolag. Så att det blir lite mer som ett riskkapitalbolag än som ett traditionellt investmentbolag här. Så det ska man ha med sig när man köper Kinnevik, att det är inte som det har varit förut. Sen har aktien gått upp 16% nu sen vi tittade på det här 17 mars. Så, och det är 10% bättre än index. Så är man kortsiktig så ska man vara medveten om det här, att de rör sig mer än marknaden när det går upp, men också när det går ner. Så att man kan jobba med det där och ta hem lite vinster om man tror att man kommer in i en tuffare börs.
16% på en månad.
Det är väl inte så illa.
Får man vara nöjd med. Bra. Jag lite som du, Agneta, här. Mitt andra case är Pricer, som också, precis som Kinnevik, kommer rapport idag. Förlust var det även detta kvartal. Till och med lite högre förlust än var första kvartalet förra året. 14 miljoner i år, 10 förra året. Men orderingången, försäljningen ökade rejält, över 20%. Och det ser ut som att det kommer bli den typen av tillväxt kommande kvartal och kommande år också. Och det här ska då hjälpa till att vända bolaget som är inne i en lönsamhetssvacka, ganska rejäl sådan, för de har haft jätteproblem att höja priserna. De är en väldigt liten spelare med sina hyllkantsetiketter då, digitala hyllkantsetiketter till multinationella jättehandlare som förstås liksom har storleksfördelar mot lilla Pricer. Men vad det gäller de här hyllkantslisterna så blir det fler och fler sådana i butiker. De blir intelligentare och de gynnas ju av den här inflationen som vi har. Att priser förändras hela tiden, så man kommer använda dem där mer och de slits ut och man köper nya. Dessutom så blir de, så att säga, kopplas de ihop med internet på ett sätt som man kan liksom använda dem i, när man, ja, som information och sånt där. Så det är intressant. När jag rekommenderade aktien i december så sen dess har den faktiskt, även om den går upp 10% på rapporten idag torsdag eftermiddag här, så är den faktiskt ner sen december. Och jag tror att de som inte lyder mitt råd då ska göra det idag istället, för det ser ut att bli ett par tre bra år här. Det, 2025 så kommer de ner till under P10 och då är det ändå en tillväxt på över 20-25%, så det blir ett väldigt lågt PEG-tal här. Och det finns några grejer, bland annat så håller man nu på att rulla ut flerfärgsdisplayer. Tittar man på butikerna här i Sverige så är det liksom gråa, trista displayer. Men det kommer i olika färger här och de har då bättre prisbild dessutom och har bättre marginal. Så ja, man fick en chans till att köpa Price här. Jag tyckte att rapporten var så pass intressant, även om det var förlust, att den är köpvärd.
Ska vi släppa det och gå över till vad som ska hända framför oss istället?
Absolut, och du har hela listan med bolag förstås, för det, rapportperioden drar igång på riktigt då, får man väl ändå säga.
Det gör den, och nu är målsättningen att tidigare har vi släppt den här podden på fredagen efter lunch, men vi ska snabba på nu och försöka få ut den här på fredag morgonen redan, och då kommer du stå i studion där och kommentera på Börsmorgon, så de som vill titta och lyssna närmare på det kan ju göra det. Men det kommer ju bolag även på lunchen imorgon.
Just det, och då kommer vi faktiskt också köra tv en specialsändning då, för då kommer Sandvik som på förmiddagen, fredag förmiddag, som blir väldigt intressant att följa eftersom det är ett stort bolag. Det är ett verkstadsbolag som är vår viktigaste sektor. Och det ska bli, den kommer så att säga påverka inte bara Sandvik utan övriga verkstadsbolag, hur den utvecklas. Marknaden förväntar sig en vinstökning på 18% under det här kvartalet jämfört med Q1. Och väldigt intressant blir att se orderingången, som förra kvartalet var upp 15%, men det kan man väl inte hoppas på nu kanske då. För vad det gäller orderingången har det varit ganska blandat av de få rapporter vi har fått hittills. Volvos ordning var bra då med 61 000 bilar, men så var det en del andra som hade en minskad orderingång. Så det blir alla ögon på, det kommer nog vara avgörande för kursutvecklingen för Sandvik. Så det är ju, då är liksom, vi har haft en omvänd vinstvarning från Volvo och sådär, och Ericssons rapport. Så det är ju igång nu, men det blir en väldigt intensiv vecka och det startar redan idag fredag, får man säga, när ni lyssnar på det.
Och sen på måndag så är det Avanza, och dagen efter så kommer Nordnet, men då kommer också ett helt gäng med andra stora bolag som ABB. Vi har Electrolux och vi har Stora som faktiskt kommer vinstvarning idag, så att den vet man att den kommer bli lite svag. Och på onsdag är det bankfart, då är det både Handelsbanken och SEB, men det kommer också andra storbolag som Telia och Getinge och Axfood. Plus att vi får räntebesked från Riksbanken, och där står det väl nu och väger. Jag tror de flesta tror på 50 punkter, det vill säga 0,5%, men det kan faktiskt också bli hälften så mycket, det vill säga 0,25%, vilket jag tror på. Men det kan också vara lite av ett önsketänkande, för jag tycker de har gått väldigt snabbt och aggressivt, så att jag tycker de kan lugna ner sig lite nu.
Och då tror jag på 50 punkter, för jag tror att de har gått snabbt framåt, men tittar man på USA så är de uppe på 5% och vi är ju bara på 3 här, trots att vi har högre inflation. Så jag tror nog att Thedéen, som nyanställd riksbankschef, också inte vill liksom framstå som en duva här, utan vill vara hökaktig fortsatt. Men som sagt, det får vi besked om på torsdag, och det är något som vi kommer säkert prata om nästa podd, du och jag, när vi sitter här.
Det gör vi, då får vi se vem som hade rätt här, om man får krypa ett korset eller inte.
Precis, och nästa torsdag.
Då händer det grejer. Då är det ett 50-tal faktiskt av de stora bolagen som rapporterar. Och då får du Nordea och Swedbank, men du får även Betsson och Astra och SKF och Atlas. Så då kommer det vara väldigt mycket grejer att prata om.
Precis, och då har vi ju, det kommer vi prata om på nästa veckas podd, och sen så har vi då förstås Rapportmorgon på tv-sändningen och tidningen och nättidningen och allt sånt där. Så vi kommer inte liksom lämna er i sticket, utan vi kommer skriva mycket om rapportperioden som nu har kört igång. Och nästa podd kommer vi väl också försöka ta fram vinnaren. Förra veckan, det var inte du och jag, Agneta, utan det var vår kollega Torbjörn och jag som hade en podd, och han gillade inte ordet omvänd vinstvarning, utan vi efterlyste en tävling. Och vi tackar för alla de svar som har kommit in under veckan. Jättemånga har varit, och vi kommer sätta oss ner när skörden av förslag minskar och utse en vinnare. Och vi får se vad priset är, det vet vi också nästa vecka.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Då tycker jag vi sätter punkt för idag. Och lyssna gärna på DIs andra poddar. Igår släpptes exempelvis ett färskt avsnitt av Makrorådet där man pratar ännu mer om det där med förväntningarna inför Riksbanksmötet. Och du kan gilla oss på också på din poddspelare eller på Spotify, så får du upp de här i ditt flöde med automatik. Så tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med Agneta Jönsson och Ulf Pettersson.
Tack så mycket.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.